Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. O Gud, du som utgav din son i oro och ångest och lät honom bli prövad, hjälp oss att följa honom så att vi i kraften från hans lidande och seger kan motstå ondskans alla angrepp genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet. Läsning ur vår Herres Jesu Kristi lidandes historia enligt evangelisten Matteus vecka 4 från Matteus 26 på sidan 1609. Medan han ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar, utsänd av översteprästerna och folkets äldste. Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken. Den som jag kysser är det. Grip honom. Han gick rakt fram till Jesus, hälsade honom med att säga rabbi och kysste honom. Jesus sa till honom: min vän, nu har du gjort ditt. Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. En av dem som var med Jesus lyfte handen och drog sitt svärd. Och han slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till honom: stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd ska dödas med svärd. Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än 12 legioner änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta måste hända? Vid samma tillfälle sa Jesus till folkhopen: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Var dag satt jag i templet och undervisade utan att ni grep mig. Men allt detta har skett för att profeternas skrifter ska uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Psalm 143. Sover och vilar er, men nu är stunden här då människosonen ska överlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå, här kommer han som ska förråda mig. De orden läser vi i texten precis innan, i versen precis innan dagens text. Efter Jesu bönekamp i Getsemane så ser vi en styrkt Jesus. Han som strax innan svettades blod av ångest, han är nu full av lugn. Bönen hade styrkt honom. Men den stillsamma scenen med Jesus och lärjungarnas bön strax innan, den byts nu ut mot en helt annan scen. Nu kommer folkhopen med svärd och påkar. Folkhopen är ledd av Judas och Judas namn nämns bara en enda gång här i texten. I övriga fall så benämns han med förrädaren. Förrädaren går raka vägen fram till Jesus och ger honom en kyss. Att bli förrådd, det är någonting oerhört svårt. Att bli förrådd av en vän är något ännu värre. Allra tuffast är förstås att bli förrådd av en vän med en kyss. Och inte bara en kyss, utan Judas kallar också Jesus för rabbi, som betyder lärare eller mästare, vilket ju gör att det blir ett väldigt hån, ett väldigt svek. Jesus, han var inte omedveten om varför kyssen kom, utan han visste precis vad det var som Judas gjorde. Judas hade fått 30 silvermynt, en summa som i dagens penningvärde motsvarar ungefär 3 500 kronor. Inte mycket pengar, men Judas var mer ute efter pengarna än att behålla vänskapen med Jesus. Men vad gör då Jesus vid den här kyssen? Jesus, han utdelar inga förbannelser. Istället så säger han till Judas: min vän, nu har du gjort ditt. Och i de här orden av Jesus, min vän, så ligger ingen ironi. Det var inte heller så att Jesus utdelade tomma ord för att han inte fann sig i situationen. Utan när Jesus kallar någon min vän, då menar han verkligen vad han säger. Och de ord som Jesus uttalar över Judas, de understryker oerhört starkt att också när vi fallit som allra djupast, också när vi gjort oss skyldiga till mycket svåra synder, också när vi själva tror att en sån som jag, med tanke på det som jag har gjort, det kan inte bli förlåtet, det kan inte innebära att jag är välkommen till kyrkan. Också när vi tänker så är vi fortfarande Jesu vänner, därför att för Judas så var det fortfarande inte kört. Det fanns fortfarande en möjlighet för Judas att vända om. Och därför så fortsätter Jesus att kalla Judas för sin vän. Och det betyder att också vi, oavsett vad som ligger bakom oss i våra liv, också vad vi har tänkt, sagt, gjort eller underlåtit att göra, så är vi fortfarande Jesu vänner. Vi kan fortfarande få syndernas förlåtelse, och vi har syndernas förlåtelse när vi vänder oss till honom. Det är inte kört. Det finns fortfarande tid att vända om för alla människor. Hos Jesus så finns det alltid möjlighet att starta om. Därför att han har försonat allt. Han har gått i döden också för vårt förräderi. Han har gått i döden när vi förnekade honom. Han har gått i döden för just den synd som vi själva bär på. Oavsett om det är, som vi uppfattar det, stora synder eller små synder. Min vän, kom tillbaka till mig. Det är Jesu hälsning till oss idag. Så går folkhopen fram till Jesus och griper honom. En av dem griper till svärd, och Johannes berättar att det är Petrus som griper till svärd. Och tjänaren som fick sitt öra avhugget heter Malkos. Och enligt Lukas så läker Jesus hans öra. Och att Matteus känner till, och evangelisterna känner till namnet på den här personen som fick, den här vakten som fick örat avhugget, det tyder starkt på att Malkos, han blev så berörd av det som hände, av Jesu kraft i Getsemane, av helande undret kanske, och om mycket annat, att han senare kom in i den första församlingen. Han blev en av Jesu lärjungar. Jesus säger: stick tillbaka ditt svärd, alla som griper till svärd ska dödas med svärd. Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än 12 legioner änglar till min hjälp? Jesus är tydlig med att våld ska inte användas för att försvara honom. Det är inte så som Guds rike ska utbredas. Och på ett sätt så skulle vi kunna förstå Petrus agerande. Inte bara det att hans känsla, hans spontana känsla var att han måste försvara Jesus, utan det fanns också bibelord som skulle kunna stödja Petrus handlande. På Gamla testamentets tid så försvarade ju sig Israel mot angriparna med svärdet i hand. Visserligen så skulle folket ibland vara väldigt få, därför att det var Gud som stred, och det var viktigt att det var tydligt att det var Gud som skulle ha äran. Lovsångarna och bönen var förstås central i striden redan i Gamla testamentet, men folket fick och de skulle försvara sig med svärd. Men Jesus, han markerar nu att Guds rike, det ska inte försvaras eller utbredas med svärd eller med krig eller med våld, utan den stora segern, den vann Jesus istället genom att han bär fram offret. Han bär fram offret som är han själv. Han är både den som bär fram, det vill säga översteprästen, och han är också den som bärs fram, det vill säga lammet som offras. Den fulla segern, den vann han inte genom svärd, utan han vann den genom sin död på korset för vår synd. Och därför skulle också Petrus sticka tillbaka sitt svärd. Samma princip framför ju Jesus också till Pilatus. Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen så skulle mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men att Jesus har makt att rädda sig själv genom en armé, det förnekar han inte. Utan tvärtom så säger han att han skulle kunna be till fadern om 12 legioner änglar om han hade velat. Det skulle innebära en ganska så mäktig armé. Inte minst om man tänker på att en enda ängel i Egypten som gick fram fick världens mäktigaste makt att släppa folket, bara genom en enda ängel. 12 legioner änglar innebar 72 000 änglar. Det hade inte varit några problem för fadern att skicka mer än så, säger Jesus, om han hade bett om det. Ett annat exempel på att Gud håller allt i sin hand också i stunden i Getsemane, det har vi av att det som ser fysiskt svårt och omöjligt ut, det är någonting helt annat i den andliga världen. Ett exempel på det har vi från Andra Kungabok kapitel 6, när Arams kung låg i krig med Israel och Elishas tjänare är livrädd. Då ber Elisha Gud att öppna tjänarens ögon så att han ser hur det egentligen förhåller sig. Då läser vi att då öppnade Herren tjänarens ögon och tjänaren fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisha. Det som fysiskt ser ut som svårt, det är något helt annat i den andliga verkligheten. Jesus säger istället två gånger att det som nu sker, det sker för att skrifterna ska uppfyllas. Och Jesus syftar ju på det som vi kallar för Gamla testamentet. Och Gamla testamentet, de är fyllda av profetier om vad Jesus skulle komma att göra. Jesus talar om sig själv i Getsemane, till exempel som människosonen. Och det är ju ett begrepp som vi har i Daniel kapitel 7, vers 13. Och det är när Daniel ser Jesu återkomst som han kallar honom för, eller som han benämns som människosonen. Så när Jesus talar om att skrifterna måste uppfyllas, så handlar det inte bara om alla de löftena som gäller hans första ankomst, kanske över 300 profetier i Gamla testamentet, utan det handlar också om de profetier som gäller hans andra ankomst. De profetier som gäller framåt i tiden. En ganska så stor del av Gamla testamentet handlar om profetia som går i uppfyllelse genom Jesus. Och om han inte hade gått lidandets väg, så hade inte heller de profetierna kunnat uppfyllas. Jesus, han säger vid flera tillfällen att han måste gå till Jerusalem. Han måste gå till korset. Det var nödvändigt för Jesus att gå till korset för att människans synd skulle sonas. Och den här texten, den avslutas ganska så tragiskt på ett sätt, därför att vi läser att alla lärjungar övergav Jesus och flydde. Men den meningen påminner också om varför Jesus måste dö. Alla är syndare, men han kallar oss fortfarande för sina vänner, som påminner oss om att i honom så finns förlåtelse och liv också för oss, oavsett vad som ligger i vårt bagage. Jesus, han går ensam vidare mot korset. Lovar vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska hörare, utan vardag växa till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så sjunger vi psalm 447. Thank you.
Låt oss be.
Outsägligt stor Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor, så att du för vår skull blev människa och led förakt, ångest, plåga och död för oss syndare, som annars hade dött den eviga döden. Ge oss nåd att alltid tänka på och i tro ta emot din goda gärning, så att vi därför lovar dig tillsammans med Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv och att i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har förlöst oss från dödens och djävulens grepp och som till slut ska föra oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen, där vi i evighet ska lovsjunga dig. Allsmäktige och barmhärtige Gud, ge oss nåd att genom ditt ord varje dag växa i gemenskapen med dig, så att vi allt bättre lär känna och tillbe dig i verklig tro och lydnad och aktar oss för att allt som kan skilja oss från dig. Helga, o Gud, din församling, så att hon blir uppbyggd i enighet och i trons kraft och kärlek. Led och bevara kyrkans och samhällets ledning och låt din välsignelse vila över alla samhällsgrupper. Hjälp och ge styrka åt alla som lider. Upprätta de som har fallit och visa de som gått vilse vägen hem. Tänk inte på våra synder, utan låt oss för Jesu Kristi skull ta emot barmhärtighet. Ge oss nåd att fullfölja livets lopp och för oss till sist till det eviga livet. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Psalm 455.